Läsning ur profeten Jesajas bok. Trösta, trösta mitt folk, säger er Gud. Ge nytt mod åt Jerusalem. Kungör att hennes träldom är över, att hennes skuld är sonad, att Herren straffat henne dubbelt för alla hennes synder. En röst ropar: bana väg för Herren genom öknen, gör en jämn väg i ödemarken för vår Gud. Alla dalar ska höjas, alla berg och höjder sänkas. Oländig mark ska jämnas och branter bli till slätt. Herrens härlighet ska uppenbaras och alla människor ska se det. Herren har talat. Gå upp på ett högt berg med ditt glädjebud, Sion. Ropa ut ditt glädjebud med hög röst, Jerusalem. Ropa, var inte rädd. Säg till Judas städer, er Gud kommer. Herren Gud kommer i all sin styrka. Han härskar med mäktig arm. Sin segerlön har han med sig. De han vunnit går framför honom. Som en herde vallar han sin jord. Han tar upp lammen i sin famn och bär dem i sina armar. Han driver tackorna varligt. Så lyder Herrens ord.
Läsning ur Paulus brev till Titus. Guds nåd har blivit synlig som en räddning för alla människor. Den lär oss att säga nej till ett gudlöst liv och denna världens begär och att leva anständigt, rättrådigt och fromt i den tid som nu är, medan vi väntar på vårt saliga hopp ska infrias och vår store Gud och frälsare, Kristus Jesus, träda fram i sin härlighet. Han har offrat sig själv för oss, för att friköpa oss från alla synder och göra oss rena, så att vi blir hans folk, uppfyllda av iver att göra vad som är gott. Ja, när Gud, vår frälsares godhet och kärlek till människorna blev uppenbara, räddade han oss. Inte därför att vi gjort några rättfärdiga gärningar, utan därför att han är barmhärtig. Han gjorde det med det bad som återföder och förnyar genom den heliga ande. Genom Jesus Kristus, vår frälsare, har han låtit anden strömma över oss för att vi genom Guds nåd ska bli rättfärdiga och, så som det är vårt hopp, vinna evigt liv. Så lyder Herrens ord.
Herren vare med er. Läsning ur det heliga evangeliet enligt Lukas. Folket som kommit ut för att döpas av Johannes var fyllt av förväntan. Och alla frågade sig om inte Johannes kunde vara Messias. Men han svarade dem alla: jag döper er med vatten, men det kommer en som är starkare än jag, och jag är inte värdig att knyta upp hans sandalremmar. Han ska döpa er med helig ande och eld. När nu allt folket lät döpa sig och Jesus också hade blivit döpt och stod och bad, öppnade sig himlen och den heliga anden kom ner över honom i en duvas skepnad. Och en röst hördes från himlen: du är min älskade son, du är min utvalde. Så lyder Herrens evangelium.
Början av advent är dess viktigaste del. Kära bröder och systrar, jag tror ni känner till denna citat från Platon. Början av advent är dess viktigaste del. Vad vi än gör, då kan detta tillämpas. Skriver man en artikel eller författar man en bok, börjar man en utbildning, sätt och vis hur man börjar, där fattar man många beslut som kommer att prägla hur detta värn kommer att utvecklas. Och det gäller förstås också för början av Herrens uppträdande. Och det är påtagligt. Han har mycket väl övervägt hur han ska börja sin verksamhet. Och han har fattat flera olika beslut vad den förkunnelsen ska präglas av. Och början av denna väg återspeglar detta. Det börjar med att hans förkunnelse tar inte sin början i huvudstaden, i Jerusalem. På den platsen där de flesta människor finns. På den platsen där allas förväntningar riktar sig emot. Han börjar i ödemarken. Någonstans utanför Jerusalem. Så där bröder och systrar, om vi Jerusalem tar inte bara som en geografisk stad, utan som en symbol. En symbol för livet. Ett liv kan präglas av en struktur så som det finns i en antik stad. Det finns först och främst ett försvarsmuren. Vi alla har våra försvarstekniker. Det finns bakom muren en mycket välordnad struktur. En struktur som ger trygghet, identitet, som försörjer oss med resurser, som hjälper oss att leva i. Vill vi möta Herren? Vill vi höra hans ord? Då verkar det så att vi behöver lämna stan. Vi behöver våga leva utanför denna värld som vi själv har byggt. Eller annorlunda sagt, kära bröder och systrar, ordets lyssnare blir vi främst i ödemarken, inte i stan. Själva platsen som väljs för Herrens dop är förstås välkänd i det gamla testamentet. Det är en mycket traditionsrikt ord. Det är just den platsen där Mose kom fram med Israel ur den 40-åriga vandringen genom öknen. Och den platsen står för hela traditionen som ligger bakom detta. De står för en erfarenhet av slaveri i Egypten, för befrielse, för tåget mot Röda havet, för Guds uppenbarelse på berget Sinai, för de tiobudsorden, för Torah. Allt detta finns i bakgrund. Och just där börjar Herren sin verksamhet. Så som för Guds folk tågar genom det Röda havet, så tågar Herren genom floden Jordan för att börja sin förkunnelse som den nya Mose med ett nytt lag. Och det är ett väldigt pragmatiskt steg, kära bröder och systrar. Herren känner till mycket väl ordningen, lagen och allt förkunnelse av det gamla testament och identifierar sig med detta. Därför väljer han just denna platsen. Men det som är häpnadsväckande är att han tar sig frihet att förändra en ny tradition. Bröder och systrar, för en var och en av oss är det viktigt att vi vet vem vi är. Att vi tittar tillbaka på vår biografi och ser vad han hänt. Vilka händelser var positiva, vilka var negativa. Hur kan jag integrera detta i min världsbild? Hur kan jag utveckla mogna till som människa? Var är den tradition jag kommer ifrån? Men ska vi vara kristna sådana som bär Herrens namn, då är det självklart den tradition vi kommer ifrån, den ska inte lägga fast oss. När vi går genom floden Jordan, då öppnas ett nytt land, en ny frihet. Vi får våga vara annorlunda. Undra ibland, känner vi den frihet av det kristna budskap? Att våga vara annorlunda. Till och med vara stolt över detta. Inte bara bli fastlagt inom det som ligger bakom mig. Det är den grund jag har växt fram ifrån. Men landet framför mig, det är ett nytt land. Okänd mark. Det är den stor frihet jag har att gestalta, att leva mitt liv. Förhoppningsvis upplever de människor som känner oss den frihet som vi har att kunna vara annorlunda. Och det tredje och kanske mest dogmatiska beslut som Herren fattar när han tar emot dopet i floden Jordan. Kanske kommer man på när man funderar, hur kunde det ha varit annorlunda? Vad kunde han ha gjort annat än att ta emot dopet genom Johannes? Och det finns faktiskt en rad olika möjligheter. En möjlighet skulle ha varit att han kunde ha avgränsat sig mot Johannes döparen. Det finns belägg i det Nya Testament att Johannes och Jesus faktiskt hade olika uppfattningar. Tänk på den predikan som Johannes håller, där att yxan ligger redan vid trän. Så tiden är kort, omvänt är nu omedelbart, annars är det för sent. Var påtagligt inte Jesu Kristi uppfattning om tiden. Men han avgränsar sig inte mot Johannes. Han kunde också ha gjort så här, ställt sig framför församlingen, sagt, ni måste vända om er och nu gäller följande direktiv. Ni måste göra så här, så här, så här. Kunde ordna församlingsliv så här. Jag plockar fram församlingsregistern, läser upp de enskilda namn. När var sista bikten? En vecka sen. Nu blir det dags att rapportera in nästa gång. Ja? Så kunde man bygga upp kyrkan. Och det finns människor som önskar det. Inte alla. Men vad gör Herren? Den som har det minsta behov av dopet, av syndernas förlåtelse, han går med de syndade in i floden. Det finns ja, kära bröder och systrar, skäl varför dessa människor kom till Johannes döparen. De hade ju någonting som bekymrade dem, någonting de önskade en förändring, de väntade, de krävde en förändring. Konflikten i livet, en smärtan om relationer som hade brutits ner, skam om dem, det som de hade gjort, allt möjligt vad som livet innehåller. Därför kommer de till Johannes, därför ber de om dopet, därför dyker de ner i floden. Och Herren, Herren är med dem. Det vore underbart, kära församling, om denna verklighet präglar vårt församlingsliv. Var och en av oss bär sitt lilla kors. Var och en av oss har sin smärta, sin skam, sina svårigheter, vad vet jag. Vad gör vi med detta? Vi håller det för oss själva? I tystnad? Eller finns det åtminstone en person i vårt församling där jag har tillräckligt tilltro att säga, du, jag har att kämpa med min tro. Jag har att kämpa med mitt äktenskap. Den håller på att gå sönder. Kan du, vill du be för mig? Du ska inte lösa problemet, du ska vara med mig. Förhoppningsvis, kära församling, av var och en av oss en människa som man kan anförtro sig med sådant i vår församling. Det är så, kära bröder och systrar, Herren tar början av sin förkunnelse. Inte i stadens centrum, utan i ödemarken. Med ryggen mot tradition som han känner till, men som inte lägger fast honom, utan som ger honom en stor frihet. Och med ett tecken av solidaritet som ska leda till kommunikation och gemenskap.